Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder Johan Mårtensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax.
Varmt välkomna till Aktörspodden. Detta är Johan Mor Johan Mårtensson och vi sitter här nere hos Flora Workspace i centrala Göteborg. Och vem har vi med oss idag? Vi ska prata rent företagande faktiskt. Och vem är det vi har med oss idag?
Ja, det är Michelle Laporte Gordon. Ja.
Men vi ska prata företagande då?
Så kul.
Kan du det?
Hyfsat.
Du har hållit på ett par tag nu.
Ja, nej, men det är en stor passion och nörda ner mig i allt som har med det att göra.
Ja, men det är underbart. Men istället för att säga vad har du gjort idag så frågar vi vad gjorde du igår?
Igår så förutom full fart på dagen så var det regionfinal på med Venture Cup.
Och vad är Venture Cup?
Tech startups. De tävlar om prispengar, berömmelse och bra hjälp mer eller mindre. Och det är en fantastiskt bra scen att få synas på och helt enkelt delta i den tävlingen i sig.
Men det här med att starta företag så att säga, det är ju ändå någonting som är ganska stort. Jag vet inte hur många företag som startas idag. Har du några siffror på det för varje år eller? Vet vi det?
Cirka 70 000 företag startar i Sverige per år. Cirka 7 500 i Göteborg.
7 000 per, okej, precis. För jag vet att nu kan ju den statistiken vara lite sen, jag vet inte vad några år sedan, men det var 1,1 miljoner egenföretagare tror jag.
Ja, företag registrerade. Drygt 1,1 miljoner företag registrerade.
Alltså det är inte, för jag har för mig att det bara var 1,1 miljoner egenföretagare, men jag kan vara helt
Nej.
Fel.
Totalt tror jag det. Det står på ekonomifakta.se, där kan man ju se det i detalj då, det är uppdaterat, men totalt registrerade företag i Sverige är drygt 1,1 miljoner.
Okej, och så startar vi 7500 företagare varje år.
I Göteborg.
Undrar hur många det är som går genom Nyföretagarcentrum? Har du någon statistik på
Ingen
det?
Ingen aning.
Nej. Ingen aning. Nej, för att just att starta företag. För att det är just det som jag känner är en ganska het potatis tror jag, för att komma igång med sitt företag. För jag tror att, vad gör man dag ett?
Ja, tyvärr så är det ju så här att det finns ingen utsagd vad du gör dag ett. Utan det är ju upp till person och till person då självklart. Va? Men tittar vi på när du har registrerat ett företag. Du gör ju det idag online. Du går ju in på verksam.se.
Det är F-skattsedel allting där igenom nu va?
Ja, du blir lotsad till Skatteverket och så får du registrera det du behöver göra där. Och så får du registrera företagsnamn och allting. Och så,
jag fick skicka in papper och grejer. Det var mycket roligare för.
Ja, precis.
Chansa lite, kom papperna fram.
Ja, eller? Exakt. Ja, det här går det ganska snabbt. Framförallt om vi pratar på enskild firma och handelsbolag och de andra företagsformerna. Men sen i alla fall när du har fått ditt bolag registrerat så finns det ju egentligen inte någon sagd det här är ruta ett. Det kanske finns önskemål från olika håll och kanter som bland annat då Nyföretagarcentrum. Men det finns ingen direktion riktigt. För många.
Men jag tänker det, hur mycket hjälp ska man få?
Ja, hur långt är ett rep? Nej men...
Nej men alltså det är en jättevettig fråga liksom. Ja, alltså hur...
Det är en svår fråga.
Jo men jag menar säga så här, alltså jag kan jämföra om man går in i ett äktenskap med någon liksom. Det är ingen som har liksom en guide där.
Nej, vilket antagligen många skulle... Man kanske skulle haft någon som ställde ett antal kritiska frågor så att man verkligen förstod vad man gav sig in på.
Du var inte onykter?
Nej.
Du tänkte inte med något annat?
Nej, precis. Ja. Men likadant. Och så borde... Ur det perspektivet så borde ju alla som startar företag för första gången, för vi ska ju också komma ihåg att många av dem som registreras är ju av företagare som har varit igång ett tag då. Men första gångs företagare borde definitivt sätta sig ner och ta råd av den hjälpen som finns där ute. Absolut.
Jo, men för jag tänker så här, alltså jag kan bara hänvisa till mig själv för att det är ju lättast att göra det. Jag gjorde ju en budget liksom. Jag gjorde en Det finns ju olika budgetar man kan göra. Jag gjorde en liktivitetsbudget. Alla, de flesta vet ju vad liktivitet är, men vet du inte det så handlar det om egentligen att, alltså, det handlar om att ha pengar på banken, kan du säga, för då är det lätt att ha pengar på kontot. Då gjorde jag en liktivitetsbudget för att se om jag fakturerar så mycket så kommer jag få in pengar där och jag ska, ja, kommer betala de räkningarna. Sen gjorde jag en resultatbudget och det betyder ju att om jag säljer så mycket och så mycket så kommer jag tjäna så mycket den månad och nästa månad och nästa månad och så efter. Då kommer bokföringen säga att jag har så mycket pengar, och vad säger min likvida budget då? Hur mycket pengar har jag på banken gentemot bokföringen? Och sen, och jag menar, de här bitarna, alltså, helt allvarligt talat så tycker jag det borde vara ett krav.
Ja, och det hoppas jag att de flesta gör. Jag tror att man gör det till någon utsträckning. Sen kan du ju då, igen då, om du är förstagångsföretagare, du har gjort det här några gånger. Så att, men har du aldrig gjort det och du har ingen nära, exempelvis i familjen då, eller någon som du litar väldigt mycket på, som du kan ta råd av, som har gjort resan. Ja, men det där är ju hygienfaktorer för att starta. Absolut. Det är ju lika viktigt som att du vet dina storlekar på kläderna som du tar på dig när du går ut genom dörren. Alltså.
Det vet inte.
Kan inte säga. Kanske inte alla som vet.
Nej, min fru är duktig på det.
Ja, det är bra.
Ja. Okej, men jo, men alltså alla de här hygiengrejerna, man ska kunna detta, man ska göra detta, allting handlar ju om vilken bransch det är. Men vi säger att du går in i en bransch där du står på dina egna ben, du har ingen annan, du ska sälja, och okej, då är det ju ganska enkelt. Alltså ändå, alltså inte det att det är svårt, det är inte det jag menar, men jag menar att du vet ju att nu sålde jag för 10 000. Nu kommer jag få in 10 000 när jag har gjort detta eller ja, sålt den här produkten. Men det är ju en sak då, om vi går tillbaka till det som du pratade om, typ tech starters eller så här startups, när man får 5 miljoner på kontot. Och så bara, ja, men jag tror på din idé. Här får du 5 miljoner, kör. Och jag tänker bara, men där borde ju, alltså, när blir det en turnover? När kommer pengarna in? Ja, där måste ju vara grymma.
Det finns ju, jag upplever ju att vi är ganska duktiga på att göra budgetar. Vi är ganska duktiga på att, för det, jag tror att många googlar och liksom dels det, och de som är tech-startup, det är ju oftast via inkubatorer och så vidare. Man får väldigt mycket hjälp kring göra budgetar och såna här bitar. Men sen kommer vi ju till de andra bitarna. Vi har ju idag en marknad som, den är så dynamisk så att det som är verkligheten i januari, det behöver inte vara verkligheten i december. Så fort går det. Tittar vi på exempelvis Fortune 500-bolag som för 20 år sedan hade de en fram till 20 år sedan så hade de en livslängd på 65 år. Idag är livslängden på ett Fortune 500-bolag 15 år. Och det säger en hel del om hur den här marknaden har utvecklats. Ingen går säker. Alla behöver stå på tårna.
Men när du säger det så tänker jag så här. Alltså, tjäna pengar när du väl kan. Är det det? Alltså, det är ju risken att det blir den mentaliteten då. Om ett bolag så här, det kommer finnas i 15 år. Liksom, och det gäller ju då. Liksom, det är som en hockeyspelare som spelar NHL. Liksom.
Ja, jag tänker mer så här. Att lyssna hela tiden på vad som händer där ute. Istället för att låsa sig fast vid att, ja, men det här är våran affärsmodell och det är den vi ska göra nu. Det här är våran femårsplan som vi ritade och den ska vi följa slaviskt. Istället för att lära sig då, och det är där vi ser stora brister idag, där många också faller. Det är att vi har en utgångspunkt baserat på en idé eller en tanke då eller vad som helst. Och så gör man den här planen, man gör en femårsplan och det känns fantastiskt bra, så startar man. Och så kanske vi får lite initial success till exempel. Faran är ju att vi slutar lyssna. Att vi inte vet vad vi ska lyssna efter. Då. Det är den absolut största faran. Men sen då att vi, eftersom vi då inte gör det, så missar vi också signalerna när marknaden svänger, när det är annat. Alltså, vi kan ta Facit som ett väldigt bra exempel. 1976 var de störst i världen. 1978 gick de i konkurs.
Vilka?
Facit, de tillverkade skrivmaskiner.
Jag tänkte att nu ska jag visa dig Facit här. Så tänkte jag, okay, men vad,
nej,
okay.
Nej, men det är ett sånt där business-exempel som vi många gånger tar upp då. De var störst i världen på, som sagt, att tillverka skrivmaskiner 1976. 1978 går de i konkurs. datorer var bara en fluga. Och det är det jag menar. Jag tror att väldigt många av de här, framförallt ju större bolagen är, desto mer internpolitik är det, desto mer åsikter och viljor och såna här saker. Och jag tror att det till slut blir, faran är att det kan bli bromsklossen. Att när du är nystartad, det är lite som att vara nyförälskad. Du är kreativ, du tänker liksom fritt utan massa färgade åsikter då och så vidare. Och så får man då kanske initial success när du har startat. Då blir det lite, det här är sanningen och så här ska vi fortsätta. Och så händer någonting på marknaden. Vad som helst, det kan ha hänt något i konjunkturen. Det kan ha hänt någonting i samhället över stort som gör att köpbeteendena till exempel i den marknaden som du är ute efter förändras. Och så har vi då som företagare inte sett det, hört det, och så klamrar vi oss fast vid exempelvis den här femårsplanen då som baseras på sanningar som inte längre finns. Ja, men det finns bara en väg ut på det.
I konkurs?
Ja.
Men, ja, jo, men så är det. Och det, för där följer ju jag ganska mycket faktiskt. Tillväxtanalys finns ju faktiskt, jag vet inte om de är en myndighet, men de är ju myndighetsutövande för att de jobbar ju under. Där följer jag konkurserna väldigt noga. Det går ju upp och ner hela tiden. Men nu vet jag, nu sänktes de ju faktiskt i april. Men de, annars har det varit en ganska... alltså ganska bra snitt, alltså det har varit lite ökningar hit och dit sådär, men det som oroar mig om vi hoppar över på konkurser, det är ju att vi är en högkonjunktur och konkurserna går inte ner.
Nej, tvärtom, de ökar väl i snitt med 5% tyckte jag läste någonstans, jag kan ha fel nu.
Men de har gått upp några, jag vet inte, de gick ju upp typ 11% för flera månader förra året, jag gjorde några filmer om det då. Men i alla fall, alltså, men de går inte ner.
Nej.
Och vi är i en högkonjunktur. Och man kan ju prata hur mycket som helst vad det beror på.
Så är det.
Men alltså, hur kan det vara en högkonjunktur som är... Det är ju tyvärr ingen riktig högkonjunktur. Men det ska ju alla säger ju att det är en högkonjunktur. Och då ska konkurserna inte finnas på den utsträckningen som finns.
Och jag tror att vi är i en övergångsperiod nu. Generellt, som kommer att hålla i sig under en längre tid. Där... Vi har en företagskultur som fortfarande är baserad på sanningar före 2006. Alltså sociala medier, vad som hände där, hur marknaden tog fart. Allting, köpbeteendena och allt vad vi kan tänkas. Jag tror att vi rent kulturellt och även många gånger strukturellt är kvar i en tid mentalt. Alltså hur vi bedriver bolag från den tiden. När det idag då är... En marknad som, om vi tar, det är ju viktigt att skilja på B2C och B2B då.
Ja, vem du säljer till, att jag sagt.
Ja, men precis, va. Och tittar vi på konsumentsidan så har det ju med allt att göra till att exempelvis...
Butiksdöden.
Ja, men butiksdöden. Och är det bara internets fel till exempel? Ja, men det kanske ligger i en kombination med att fastighetsbolagen inte har... vad ska man säga, behövt anpassa sina månadshyror och så vidare för att matcha det som händer där ute, utan man kan liksom trumma på lite gamla sanningar då.
Ja, men det, alltså där, men det, nu tog du upp ämnet så nu spinner vi vidare på det. Men det här, tror du verkligen att fastighetsägare kommer sänka från, vi säger, en lokal i en liten butik i centrala Göteborg, kostar ju nog säkert upp mot, om inte mer än 200 000 i månaden.
Säkert.
Och då snackar vi ingen stor butik.
Nej.
Och jag menar, skulle du göra lägenheter av det på dem där, så hade du säkert inte ens haft in en fjärdedel av de pengarna.
Så är det.
Och när tror du att det kommer bli en skillnad i hyra? Tror du att det kommer bli det någon gång?
Det tror jag definitivt. Alltså, jag tror inte att någon går säker på marknaden. Jag tror bara att klockan tickar olika fort i olika branscher. Om vi tar till exempel, vad är konsekvensen av att e-handeln tar över mer och mer och att vi ser att köpbeteendena återigen, för det är ju så här, det är ju köpbeteendena som styr att vara eller icke vara när det gäller butikerna också. Om de, och då kanske det är så att framtidens butiker bara är som showrooms med digitala skärmar. Jag har ingen aning.
Jag har ju min uppfattning om det, men det är ju att det är en VR, det kommer bli VR-butiker.
Ja.
Alltså det jag, alltså jag skulle inte satsa min tå, för att jag gillar ju faktiskt min tå, men jag kan ju satsa nageln i alla fall.
Ja.
Mm, att det blir VR-butiker. Men butiker kommer ju aldrig, ja, men jag tror inte butiker kommer någonsin försvinna dock.
Nej. Och då kommer vi ju till ett läge. Vad gör man då? Alltså jag ska inte heller gå ut och svära på det. Jag tror att det kommer komma en förändring. Det är allt jag vågar betta minst åt. Då får lov. Men exakt hur den kommer se ut, ingen aning. Vi ser ju det i alla branscher. Vi ser det med delningsekonomin. Vi ser det med allt som sker. Sätter gamla sanningar på liksom, dra det till sin spets då. Alltså hur jag menar, ramaskrit när Uber kom, vad som hände där plötsligt, så blev det var ett jäkla liv om det, och hur det förändrade mycket på sättet vi såg på transport och de bitarna och så vidare och så vidare, och jag någonstans så tror jag att ja, men de förr eller senare så måste de.
Men alltså, tror du att det kommer liksom komma något så revolutionerande i butiksvärlden? Alltså, som
ja,
alltså,
hade, ju hade, ett... jo, fast jag tänker ju så här. Hade någon sagt till mig att stan kommer vara dränkt med elsparkcyklar som du bara kan låsa upp via mobilen, och det är ingen som, du bara ställer den vad du vill sen och så vidare. Hade någon sagt det till mig för 5 år sedan, så hade jag sagt nah, det vet du fasen.
Jo, men det förstår jag. Men nu snackar vi om fysiska platser. Som ja. Är butik. Det är liksom, vi har ju redan den här typ vi har allt.
Ja.
Ge mig allt så säljer jag allt.
Precis.
Hur mycket ska vi kunna revolutionera butiksvärlden?
Jag tänker så här. Frågan är om man tänkte likadant. Jag bilade ner till i Småland förra sommaren. Och när vi körde där så körde vi förbi igenom lite gamla samhällen. Lite sådana här brukssamhällen som kändes nästan som spökstäder idag. Och min arbetsskada är ju att börja tänka direkt då. Undrar vad som hände här på marknaden som man inte lyssnade på då. Och jag tror att ingen under den tiden heller hade en tanke på att nej, men det kommer aldrig förändras och det kommer inte vara. Någonstans är det ju så här att så länge det finns en köpare, ja, då är det ju så. Men om vi tittar på Sverige ur ett större perspektiv då förut, om vi
zoomar ut lite.
Ja, vi zoomar ut lite. Så Sverige är ett land som består av 98% småföretag. Det startar bara fler och fler företag i Sverige. Och 63% utav det som startas idag är tjänsteföretag. Alltså konsulter och you name it. Vi ser en helt ny typ av trend av även anställning ske. Och vad får det här då för konsekvens längre fram? Vad blir behovet? Tror du att det är en slump att det dyker upp coworking spaces precis överallt i Sverige till exempel?
Nej, det är klart att det inte är.
Mm.
Det är klart att allting hänger ihop, och jag menar, och det, så kommer det ju garanterat vara. Jag tror att när du ger en företagare möjligheten att vara företagare, så tror jag knappast den människan kommer gå tillbaka till att bli anställd igen.
Nej, inte om de får lyckas leva på det.
Nej, inte om de får välja på det själv då.
Nej.
I alla fall inte de första åren. Sen kanske det man väljer att nej, jag tycker inte det är värt längre. Och gör något annat.
Och där är ju då, om man tittar på till exempel coworking spaces då. Vi sitter ju inne på en själva. Och hamnade i en sån diskussion faktiskt med ett större bolag som var på besök. Och då diskuterade vi just det här med att ha egen lokal kontra att vara på ett sånt ställe. Och där har man ju fått till ekvationen att även om de kan tyckas då, för deras reaktion var, men hur kan allt det här ingå och hur kan det liksom, för det är ju ja, väldigt bekvämt. Men då började vi bryta ner det lite, att okej, men då har vi, som du var inne på lite förut, men alternativet är att ha en lokal, den kostar 3,5 kanske 1000 per kvadrat per månad, och sen tillkommer alla de andra utgifterna som liksom för att underhålla lokalerna. Och så kommer det då ett coworking space som exempelvis då erbjuder, där du får liksom, du får det, men eftersom behovet är att jag behöver det lite grann, så blir det en ekonomisk hållbar ekvation då för mig och för den som startar, alltså coworking spaces, för de får ju volym i andra änden då. Och det någonstans tror jag är en signal på vad, en indikation på vad som kan hända kanske om du får rätt i dina VR-butiker till exempel. Ja, men kan det vara så då att det kommer coworking spaces där du går in i små butiker istället då på, med, som kund då till exempel. Ingen aning, men man kul tanke.
Ja, men det tror jag, alltså jag tror ju att de flesta, ja, men jag tror att de flesta människorna, det kommer nog absolut kunna vara en coworking space. Jag tror att man kommer flytta alltså till det digitala liksom, alltså man kommer in i en VR-butik och du sitter hemma, du vet, och så har du mick och en hörlurar och så kan du prata med personen och så ser någon vad du går omkring och tittar på och så kan du trycka på en knapp att du behöver hjälp och så är det, men tjenare, det här var Louise från aktörspodden, jag har satt att du är inne på hemsidan här, vad vill du ha hjälp med? Nej, men rätt. Och så okej, okay, ja, men är det okej okay att jag tittar på det du tittar på, så kommer en knapp och så accepterar man det, för du vet GDPR måste man ju hänga med i, och sen kommer det bara bli att...
Så du tänker till och med ännu ett steg längre att man sitter hemma i och har VR-miljö hemma.
Absolut.
Blir det sanning, då skulle det bli väldigt kul att se vad som händer med alla byggnaderna.
Nej, men jag,
och lokalerna då menar jag.
Nej, men alltså det kommer hända. Ja. Jag tror att det kommer hända. Och sen kommer det alltid finnas, alltså det som vi... Du pratar ju om de här gamla sanningar och det stämmer ju. Sen är det ju så att det tar ju... Alltså saken är alltså att man ser saker och ting i så ett kort perspektiv när man egentligen ser nästan allting. Man zoomar liksom inte ut att vi tänker att men nu är det så här. Ja. Ja, men de flesta har ju... Det är ju generationsväxlingar som förändrar det stora.
Ja.
Det, under våra liv så kommer det förändras lite granna.
Så är det.
Men det är när våra barn växer upp. Det är då den stora förändringen blir.
Så är det.
Ja. Och det kommer inte bli en stor förändring, för du och jag kanske tycker fortfarande, alltså vi vill gå och klämma på grejerna.
Mm.
Vi kommer alltså, och ja,
och ordet då, hållbarhet.
Ja, precis.
Det
ordet hållbar, ja, precis. Amen. Det är ett sånt jättefint fancy ord som
lämnar vi efter våra till efterkommande generation.
Precis. Vi är hållbar utveckling med VR. Ja. Mm. Nej, men alltså, och det, ja, och sen kommer det komma hemma, så kommer du sitta kanske, om du vill klämma på det, så kommer du kunna ha handskar påkopplade med en USB till VR, så kan du...
Världens coolaste miljö du ritar upp här i huvudet på henne.
Ja. Men alltså, jag ser ju inte att det, varför skulle det inte ske?
Nej.
Och det är precis. Och då tänker man så här. Ja, liksom, nu bara spinner vi vidare på det här bara för att nu gör vi det. Och då kommer det växa upp 1800 nya marknader. För då tänker man, men butikerna, men då kanske butikerna backar tillbaka lite. Men då kommer det vara så här att utveckla miljön i, alltså det digitala. Då kommer det liksom vara designers som arbetar med utvecklingen av butik. Alltså det kommer växa fram nya marknader.
Liksom. Alltså, allting föder ju hela, det är som en hydra. Alltså det växer ut tre nya huvuden varje gång.
Pengarna finns ju alltid där.
Ja, exakt. Och det, är ju, och det ser vi ju massa branscher. Jag menar homestyling grejer inom alltså det har ju blivit hela industrier med att styla en lägenhet inför försäljning. Man kommer dit tillfälligt och piffar upp den och så går den upp med x antal 100 000 och så tack och hej.
Ja, men vänta bara till den här kameran kommer. Som du ställer på ett stativ mitt i rummet, så trycker du print. Så skannar den av ditt rum och så laddas den upp till det digitala i ett digitalt program där du kan få in hela liksom, vad du har i huset. Och den, så sätter du den i varje rum. Sådär, liksom.
Jag såg faktiskt har du, boom, hela huset. Embryo på det du pratar om nu.
Ja.
För ett par år sedan. När det gäller kök.
Ja.
Då var det ett bolag som jag var och besökte som... höll på att ta fram en mjukvara för just det. En virtuell köksutställning.
Som
det var hur häftigt som helst. Då kommer man in i ett rum, ett mörkt rum. Och, eller i, ja, det var ett rum. Och så kunde du i princip få vilket kök du ville. Med luckor och hela. Det var så häftigt alltså.
Jo, men det är ju det, så kommer det bli till slut. Alltså att Google kommer ta över hela marknaden liksom, om det inte kommer någon annan. Alltså att du, för det första då, om du vill ta liksom, designa ditt eget hem, så säger vi att du har en sån här kamera som är 360 och du trycker på print eller, och så laddar du upp den, så får du din miljö i din data. Och så kanske du vill handla en möbel, så klickar du på den och så går du in i någon digital butik med din, och så kan du klämma lite och så se vad det kostar, och så tycker du, nej, den här miljön vill jag inte ha, så du klickar på en tryckknapp och så har du färgat om alla väggar istället, och så bara, amen. Så att, alltså, själva liksom valmöjligheten kommer ju liksom, men det är jag helt övertygad på att det kommer komma liksom. Och sen, för det är ju lite så, alltså, är man företagare så har man 1800 miljoner idéer.
Så är det ju. Och där är ju ännu viktigare då, alltså, vi kommer tillbaka till det du pratade om inledning, så är det så här med rådgivning och den strukturen vi har idag och så vidare, att det är ju både det som är så himla bra och det som är så himla farligt, att vi har så mycket idéer, och beroende på vilka råd vi får längs vägen då, så kan det vara make it eller break it för att den idén ska se marknaden då.
Men fick du råd?
Nej.
Nej, inte jag heller. Det är aldrig någon som har gett mig ett råd.
Nej.
Men sen vet jag inte lite. Är det bara för att vi är väldigt doers, så att säga? Att jag vet inte. Alltså, jag har väldigt svårt att ta till mig någonting som någon annan säger. Jag får ju sitta och ruva på det ett tag och så får jag se liksom. Men jag var väldigt öppen för det när jag startade mitt första företag för 10 år sedan. Jag var väldigt öppen för att...
Så här. Jag var väldigt... Jag har fått råd, det är väl fel att svara nej på den. Däremot så är jag extremt selektiv på vart jag tar råd ifrån. Jag lärde mig väldigt tidigt att ska jag flyga ett flygplan, då pratar jag med en pilot och inte med en rörmokan. Och det är väl någonting som jag tycker generellt är jätteviktigt att förstå, att vara så kritisk. Alltså, ska jag ta råd av någon? När gjorde de det själva senast som de faktiskt sitter och pratar om? Och det är inte för att dissa erfarenhet som jag säger det, eller tala illa, utan det handlar i grund och botten om det vi också pratade om förut då, med en dynamisk marknad. Du kan inte komma med, alltså, mycket idag är så dagsfärskt, och då kan det vara rent av förödande att sitta och få råd av någon som kanske inte har varit där ute på marknaden på 10-15 år. Jag skulle vilja säga att det är jättefarligt.
Jo, men det är klart att det är. Herregud, det så är det.
Fast det är så det ser ut.
Ja, absolut. I många fall så är det nog så att många säger så. Men alltså, allting egentligen handlar ju om att antingen då så kan du ha någon att bolla lite idéer med som är jättebra att ha. Alternativt är det ju att sno idéer från alla andra.
Ja, alltså, nej, men alltså, är du lite doer så kan du ju via YouTube idag i princip lära dig vad du vill.
Jo, men det är så svårt att applicera det, tycker jag, bara i dagens läge. För att, liksom, jo, men jag kan säga att som jag har fått väldigt stor spridning för mina ekonomiska filmer.
Ja.
Som jag vet inte, upp 350 000 liksom, visningar. Där är det ju liksom väldigt hårda värden där. Så här, det här är en krona, där går den kronan ut. Det är väldigt lätt att hänga med.
Ja.
Men när du väl kommer till liksom de här mjuka värdena, hur ska jag göra försäljning, vem ska jag ta kontakt med för att kunna komma in där borta någonstans, eller vilken bank ska jag använda? Alltså, de här råderna får du inte på YouTube, för att, visst, det är någon som kan gå ut och säga det, att men vi är jäkligt bra på Swedbank liksom, eller Sverigebanken, eller kalla det vad du vill liksom. Ja.
Nej, men det är också en sån grej, och det är nu vi kommer in på det som gör företagande svårt idag, faktiskt. För det är ju bara att gå till sig själv och fråga, hur många gånger i skolan pratade jag om prestation överhuvudtaget? Hur mycket hade vi det liksom på stående schema?
Jag pratade ju med mig själv väldigt mycket om prestation.
Nej, men vi pratar ju inte om det. Det är ju liksom en stor grej, och det är ju för att tittar vi hur hela vårt system är uppbyggt, så är det fortfarande på den tiden, alltså den industriella revolutionens sanningar, att vi, effektivitet, det var ju lika med hur många timmar vi producerade. Allt det här 8-5 och allt det kommer ju liksom därifrån egentligen. Och under över 100 år så kom ju innovation i lagom takt. Vi hade en marknad som gärna stannade upp och var nyfikna och tittade och så vidare. Och då räckte det att vara tillräckligt duktig. Alltså då räckte det att fokusera på innovationen. Det räckte att ta fram någonting som var liksom spektakulärt och wow. Men tack vare den informationseran som vi befinner oss i nu och i den takten som det kommer liksom nya innovationer. Jag läste någonstans att det kommer 4000 nya appar om dagen. Liksom. Och hur många är det inte som släpper en app och tänker att den ska revolutionera världen idag till exempel. Och då kommer vi lite till det här att vi har en marknad som numera förväntar sig en viss nivå. Så att det är liksom ingen som säger så här, bilen startade som jag ska gå och titta på. Det var ju fantastiskt. Nej, men vi räknar med att den gör det. Det är inte så att vi liksom står där chockade. Och precis som i många, många andra branscher, det ska bara funka. Utan nu måste det in andra ingredienser. Och det är ju där vi många gånger gör stolpe ut då. För många som startar företag idag, de tittar på sin produkt eller sin tjänst. Och så lyfter man inte blicken, man zoomar inte ut så som du själv säger. Och ser den stora bilden, vilket då innefattar vad händer där ute, köpbeteenden, allt det här då. Och då blir hela vår approach att vi tänker att om jag bara produkten är bra nog så kommer jag få den här krogkön utanför kontoret och så kommer allting bli fine. Problemet är att det händer inte. Och så lägger vi massa tid och så tror vi att ja, men om jag bara fixar lite där och om jag bara fixar lite med det så kommer det säkert att bli. Och så lägger jag några poster i Facebook och kanske på LinkedIn och så här och så hoppas jag på det bästa. Vi lever i en era där du behöver gå ut och ta tag i din marknad. Du kan inte sitta och vänta på att den ska komma till dig, utan den här besten måste du vifta med armarna. Du behöver gå fram och klappa den på axeln i princip i början och säga hallå, här är jag. Och för att få den att vända sig om. Och det är det vi, och då kommer vi till det där och då krävs det en prestation. Och det är vi väldigt vi är generellt väldigt dåliga på det. För att vi har inte självförtroende nog. Vi tror inte på oss själva tillräckligt mycket. Vi tror inte att vi klarar av det. Alltså det är massa sådana här. Och det är inte att folk inte vet vad de behöver göra. Det är lite som grönsaker. Man vet att man behöver äta det varje dag, men vi gör det inte. Liksom så va. Och här är min personliga åsikt att jag tror att det vi pratar om nu är en av de största småföretagarpestarna som finns där ute. Som tar död på de flesta småföretagen. Det är just det här med att vi gör inte det som krävs.
Ja, du menar att man när det väl blir lite, nej nu orkar inte jag mer, jag tar det imorgon.
Ja, men det här med ruta ett. Mm. Vad är det första du ska göra? Ja, du ska boka din kalender full med möten. That's it. Det spelar ingen roll vad du har för ekonomisystem eller mailprogram. Du behöver gå ut och skaffa kunder nu.
Jo, men och det kan du faktiskt tillämpa i vilken business som helst.
Ja.
Så länge du har möjligheten, du kanske inte får sälja varje gång, men du har ju exponerat in det. För om vi tar det aspekten, HTH är ju fortfarande, och det kommer bli, tror jag, ännu viktigare, head to head, alltså träffa någon öga till öga. Ja.
Definitivt.
För det är det här digitala. Det har blivit liksom lite väl för mycket liksom kontakt genom LinkedIn och Facebook. Nej, men och sånt där.
Det är ju samma där. Vi blir överrösta. Alltså, och här är ju grejen då. Om det är någonting, jag brukar alltid säga, men om alla gör en grej, gör något annat. Det är väldigt enkelt.
Jag måste det.
För att vi blir liksom det här myrornas krigbruset som vi ska ge oss ut i. Och så tror vi att man ser just din svarta prick.
Nej, men du ser ju din svarta prick. Så du tänker du att alla andra gör det.
Exakt.
Det är ju jätte...
Och här är ju någonting som då, om vi pratar liksom vad som är lite paradoxer då i småföretagare Sverige och det här att om vi får råd som baseras på en sanning att ja, men, ha fokus på din tjänst och se till att den blir perfekt och liksom alla de här bitarna. Om det där är fokus och jag får och jag uppmuntras dessutom att fortsätta med de här beteendena. Ja, men, det blir väldigt förödande, och vi ser att det är så. Vi ser ju till och med att det ökar konstigt nog i en högkonjunktur. För det är ju, när du är ute och träffar kunden, då, det är ju lika mycket en marknadsföringsstudie. Alltså när du får feedback och du får se liksom, okej, vad var det de sa nej till? Vad fick jag för invändningar här? Alltså det är ju lika mycket i den änden.
Ja, men så är det. Absolut. Vi ska avsluta dagens avsnitt med är ju att hur kommer sociala medier förändras? Har du en tanke? Har du tänkt tanken? Har du spelat upp en bild för dig själv? Det har jag gjort i alla fall. Jag tror ju att om vi ser till beteendet idag på sociala medier, så handlar det ju om att man hela tiden man väljer ut och selekterar det som man själv vill se hela tiden. Att man slutar följa den, man slutar följa den. Så, så till slut så kommer det ha gått så långt så att sociala medier kommer komma in. Så kommer du få välja vad du vill se den dagen. Att det kommer komma in så här. Ja, men vill du titta på typ natur eller företagande? Mm. Så när du öppnar upp Facebook så kommer du typ få välja vilket ämne vill du se idag. Alltså jag är nästan garanterad på att det kommer gå ett eller annat sätt så. Så kommer vi säga så här typ. Ja, men jag håller på med träd. Mm. Liksom. Så alltså, tycker du på natur. Då kan mitt...
Just det.
Spridas till dig. För det handlar ju om att om inte sociala medier är anpassade till företag så kommer pengarna försvinna. Och försvinner pengarna från sociala medierna så kommer sociala medierna dö.
Så är det.
Ja, så då måste ju de här sociala medierna uppmuntra till att företagarna ska få ut någonting utav det. Så det är min take på det. Om vi ska, vad tror du?
Intressant. Bra fråga, jag vet inte. Jag har faktiskt inte
stannat upp.
Ja, jag får nog göra det. Den var riktigt bra. Vad som komma skall.
Några avslutande ord.
Våga ställa frågan, när gjorde du det senast?
När gjorde du det senast? Ska du ställa?
Ja.
Till dig själv?
Ja, eller om du ska ta råd.
Om du ska ta råd, ja.
Det är en väldigt enkel måttstock.
Ja.
Faktiskt.
Ja, det låter faktiskt börja någonstans. Börja där. Vi har ju suttit här nere på Flora Workspace i centrala Göteborg. Och det är ett fantastiskt ställe. Och herregud, det har sprungit mycket folk här runt omkring idag. Det är alltid roligt när folk vinkar åt oss faktiskt. Vi är ju nästan lite kända, kan man ju nästan känna sig ibland. Ja, men i alla fall, tack så mycket för att du har lyssnat. Det här är avsnitt 41 av Aktörspodden. Och ja, vi tackar ju för att du har kommit och köttat lite.
Tack själv då.
Ja, ha det bra.
Ha det bäst.
Hej.